Andra kapitlet i Efesiebrevet. De första 10 verserna där. Efesiebrevet 2, verserna 1 till och med 10. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ni var döda. Så börjar kapitlet. Ni var döda. Men nu lever ni. Och Paulus drar en parallell mellan det här dödstillståndet och Jesu död på korset. Vi blev gjorda levande därför att han blev gjord levande. Han blev uppväckt från de döda och vi blev uppväckta. Nu lever vi. Vi var döda. Och vi påminner oss förstås Guds ord före syndafallet. Om ni äter av det här trädet skall ni i döden dö. Vad vill det då säga att vara död? Ja, det här är kanske inte i första hand ett kliniskt begrepp. Det är inte ett begrepp för obducenter. Det märker vi snart när vi tittar i texten. Utan det är mer ett begrepp för psykiatrer. Om vi nu ska uttrycka oss medicinskt. Det handlar om vilken sorts liv man lever. Ni var döda. Ja, hur kunde man se det? Jo, ni lät er ledas av försten över luftens rike. Ni levde på fel sätt. Och detta liv på fel sätt, det kallas nu att vara död. Det liknas vid ett dödstillstånd och beskrivs som ett sådant. Och det gör det med all rätt därför att man har inte mer makt över det livet än att man kan rycka upp sig, så att säga, ur kistan. Man kan inte hoppa upp ur kistan och säga det att ja, jag tyckte inte den var särskilt bekväm, så nu väljer jag att leva istället. Och man har inte mera makt över det liv som, så att säga, bibliskt kallas att vara död. När det nu gäller att vara död men få liv, så har också Paulus ett intressant uttryck. Vi bläddrar några sidor bakåt till Galaterbrevet, slutet på andra kapitlet, och läser verserna 19, 20 och 21. Därför där talar Paulus om när han själv blev gjord levande. Galaterbrevet 2:19. Och det uttrycker han så här: jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva med Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Nu blir det komplicerat. För när Paulus ska övergå från döden till livet så säger han: jag har dött. Och det låter ju lite grann som tårta på tårta. Han har dött bort ifrån döden. Och det kanske bäst kan illustreras med en militär liknelse. Att om man gör en helt om, så har man vänt sig 180 grader. Om jag återigen ska ha näsan mot fönstret, så måste jag göra helt om igen. Och då är jag tillbaka där jag började. Jag har dött. Och så fick jag dö en gång till för att komma tillbaka till utgångspunkten. Så varje gång man dör så vrider man sig 180 grader. För nu säger ju alltså Paulus, när han är död, eller när han tänker tillbaka på det tillståndet han var död och lämnade det dödstillståndet, så säger han: jag har dött bort ifrån det. Och man undrar: hur många gånger har karln dött egentligen? Ja, han har dött två gånger, och då är han tillbaka till utgångspunkten. Och det här är nu en begreppsapparat som jag tycker vi ska bekanta oss med lite grann. Hur tänker karln egentligen? Därför att när jag själv kom till tro, efter att ha uppfattat mig själv som ateist närmast, så upptäckte jag ganska snart att kristna är inte så hemskt intresserade av de termer de använder. Utan vi svänger oss med en massa ord och begrepp vars innebörd vi egentligen aldrig är intresserade av att definiera för oss. Så därför så tycker jag att det är roligt att bara bekanta sig med vad orden innehåller. Förhoppningsvis kanske det gör det lättare sen att läsa. Det är inte så lätt att läsa en text om man inte vet vad orden betyder. Och Paulus använder ju många ord som kan vara intressant att, så att säga, veta innebörden av. Hur ska vi nu förstå detta med att dö bort från lagen och att leva för Gud? Jag skulle vilja säga så här, att Bibeln talar om att människan har ett behov av att knyta sitt liv till någonting utanför henne själv. Och det behovet, det tror jag att vi både bibliskt och vanligt mänskligt brukar kalla för tro. Människan behöver en tro. Det kan du se i vardagslivet. Det är inget religiöst speciellt med det. Just nu genomgår vi en lågkonjunktur, och den beror på att människorna har tappat tron på framtiden. På 80-talet hade vi högkonjunktur. Då trodde alla på framtiden. Inte minst bankdirektörer och kupongklippare. De trodde på framtiden så till en grad så att nu har vi en statsskuld på snart 1 000 miljarder. Ingen människa klarar sig utan en tro. Det märker vi nu när tron på framtiden i viss utsträckning tagits ifrån oss. Då drabbas människor av handlingsförlamning. Människan behöver en tro för att vinna handlingskraft. Förlorar vi tron, så förlorar vi också handlingskraften, oavsett vad tron gäller. Jag talar nu inte om tron som religiöst begrepp, utan tron som, ska vi kalla det, psykologiskt fenomen i människans liv. Människan har ett behov av att knyta sitt liv till någonting utanför henne själv. Något att tro på. Varför är det så? Jo, därför att människan är skapad till att tro på Gud. Människan är skapad till att ha Gud som sitt fäste i tillvaron, som sin trygga förankring, som den som man hämtar kraft och styrka ifrån. Herren är min starkhet och min lovsång. Det står det i skriften att Israels folk ska säga eller har sagt i tre punkter i folkets historia. När man hade gått genom Röda havet så sjöng man: Herren är min starkhet och min lovsång. I den 118:e salmen som Jesus sjunger innan man går ut i Getsemane: Herren är min starkhet och min lovsång. Och så står det i Jesajas 12:e kapitel om den dagen då Messias återvänder. Då ska Israels folk ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor och sjunga: Herren är min starkhet och min lovsång. Det vi skapade till. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Tar man all stolthet ifrån dig, ja, då faller du ihop. Men du ska inte ha din stolthet i dig själv utan i Herren. Därför då blir det sunt. Vad hände nu? Människan åt av kunskapens träd på gott och ont. Eller hellre om gott och ont. Det är trädet som ger kunskap om gott och ont, moralisk kunskap. Människan dog. Jo, vad hände? Människan knyter då inte längre sin förtröstan, sin trygghet, sin handlingskraft vid en levande Gud, utan vid en teoretisk kunskap, en filosofi, ett lärosystem om gott och ont. Och sådana lärosystem finns det många i denna värld. Marxismen är bara ett av många lärosystem om gott och ont. Och kristendomen kan dessvärre också bli det när vi missförstår vad kristendom är. Till kristendom är en relation med Kristus. Och ur den föds ett förändrat liv. Men så kan ju Kristus blekna bort för oss och då blir det bara en tom lära. Och då har det viktigaste gått förlorat. Vi kan knyta vår tro till en tom lära. Vare sig det är en kristusfri kristendom, eller det är en marxism, eller det är en humanism, eller det är en buddhism, eller vad det nu kan vara för ismer. Världen är full av ismer. Då dör människan. Därför att det hon knyter sin tro till, det hon hämtar sin handlingskraft ur, är något mindre än Gud. Ni var döda. Jag har dött bort från lagen, säger nu Paulus. Lagen, vad är det? Jo, det är kunskapen om gott och ont. Det är kunskapens träd. Paulus säger: jag var död, men nu har jag dött bort från döden. Jag har dött bort från tanken att jag kan, så att säga, bygga mitt liv på en teoretisk kunskap. Ett lärosystem. Utan nu har jag kommit till den ståndpunkten att det behövs något mer än en död lära. Det vill till en levande Gud. Annars kan det inte fungera. Ibland brukar vi människor tota till ett specialfall. Och det är när man inte hämtar vare sig sin handlingskraft ur relationen till Gud och inte heller egentligen ur ett lärosystem, utan man hämtar det ur en människa. Det var ju vad som hände i Hitler-Tyskland. För Hitler hade egentligen ingen lära annat än den att man skulle ta koll på judarna. Resten var ett sammelsurium. Men människorna fick handlingskraft. Därför att de knöt sina förhoppningar till Hitler som person. Och så då dog man. Och det ser man ju på de ogärningar som gjordes under denna tid. Att när människan hämtar handlingskraft ur någonting som är mindre än en levande Gud, så dör hon. Och döda människor gör döda gärningar, medan levande människor gör levande gärningar. Därför ska vi se upp med ideologierna. Att dö bort ifrån ideologierna för att leva för Gud. Också att dö bort från de religiösa ideologierna. Vi ska titta i Johannes evangelium i det femte kapitlet. Vi kan börja läsa i den 37:e versen, Johannes 5:37. Där säger Jesus så här till dem som inte trodde på honom: Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig, men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda Gud? Ja, här hade vi nu en skara människor som inte ville tro på en person, utan som ville tro på en lära. Ni forskar i skrifterna och ni ser inte att de handlar om mig. Ja, man letade inte efter en person. Man letade inte efter att lära känna den som skrifterna handlade om. Det var inte det som var modellen. Utan man ville veta hur man ska göra. Och så är det alltid när det spårar ur i kristenheten. Då blir det här en handbok i olika fromma grepp. Och det kan mycket väl bli en handbok i karismatiska grepp. Men det är det inte. Det är inte en handbok om hur man gör, utan det är en handbok om honom som har skapat allt och som uppehåller allt och som erbjuder frälsning åt alla. Livet självt. Han, den levande. Och knyter vi vår tro till en lära, så kan läran inte vara levande. Och det är inte vi heller. Och det märker vi ju ganska snart då på att människan blir hård, stelbent, tvärsäker, istället för att bli ödmjuk, lyssnande, kärleksfull. Så att det vi rör vid nu är inte bagateller. Det är inget sidospår, utan det här är viktiga saker. Jakobs brev 2:26. Ett berömt och välkänt citat. Jakob 2:26. Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Detta är en djupt missförstådd vers. Därför att de flesta tänker så här: jaha, jag har min tro. Dessvärre åstadkommer den inte särskilt mycket gärningar, så jag får spotta i nävarna och göra lite gärningar också. Nej, det är så här istället. Att om din tro inte ger upphov till några gärningar, så är den död. Och det beror i sin tur på att den mera handlar om en lära än om en levande Gud. Och det är ingen idé att plussa på en död tro med döda gärningar. Utan det är bättre att skaffa sig en levande tro på en levande Gud. Förstår ni skillnaden? Det är inte hela världen om man upptäcker att min tro är visst död. Och att göra som det brukar göras då, att man rusar iväg och ska försöka bevisa att den lever genom att göra gärningar. Det är ju på ett sätt som att lägga ett lik i respirator. Ja, han blir ju inte mer levande för det. Jag andas gör han ju nu, men det är ju konstgjort. Utan det är bättre att uppväcka honom från de döda. Så att säga, genom att knyta tron till en levande person och inte till en död lärare. Vi bläddrar till andra Korinthierbrevets femte kapitel. Nej, tredje kapitel, förlåt. Femte vers skulle det vara. Sjätte vers. Det var inte en siffra rätt. 2 Kor 3:6. Där säger Paulus så här: han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte, så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Ja, här talas lagen, omtalas lagen och det gamla förbundet som dödens tjänst. Det byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor. Och stentavlor är ju inte speciellt rörliga grejer. Inte speciellt levande. Utan det är hårt och kallt. Det är dött och dödad. Därför säger också Paulus: bokstaven dödar, men anden ger liv. Och ibland brukar vi säga så här att ja, man ska inte ta saker så bokstavligt, utan man får vara lite sådär. Lite ungefär, för bokstaven döda men anden ger liv. Och det är att missförstå. Ty det handlar inte om att inte vara så noga. Utan det handlar om att inte knyta sin tro och sin handlingskraft till döda principer. Bli en principryttare, en paragrafryttare och testuggare, allt vad det kallas. Utan att istället ha sin handlingskraft ut ur umgänget med en levande Gud. Hans levande ande. Därför att det är något större. Det är något mer. Anden strider inte mot det som står på stentavlorna. Men anden ger något utöver stentavlorna. Anden ger samma budskap som stentavlorna, men ger ett levande budskap där stentavlan bara kan ge dött. Och det betyder i praktiken i våra liv att det blir en skillnad mellan en levande tro och en död tro. En levande tro uttrycker sig. En levande tro söker hela tiden att få uttrycka sig i gärningar. Den döda tron är bara en åsikt. Nu kan vi föra in begreppet överlåtelse. Jag säger så här, människan har ett behov av att knyta sin tro och hämta sin handlingskraft ur någonting utanför henne själv. En ideologi, en gud eller vad det nu kan vara. Och den processen att knyta sin tro och hämta sin handlingskraft från någonting, det kallar vi överlåtelse. Därför att det jag knyter min tro till, det jag hämtar min handlingskraft ur, har jag också på något sätt överlåtit mitt liv till. Jag har lämnat mitt liv till det. Antingen så har jag då överlåtit mitt liv till en ideologi, eller också har jag gjort det till den levande guden. Och det här, det poängterar nu Paulus, att det är en överlåtelse. Vi ska bläddra till Romarbrevets 7:e kapitel. Det är för detta att stå under lagen, som Paulus kallar det, alltså att knyta sitt liv till en ideologi eller en filosofi eller vad det nu kan vara, någon sorts kunskapssystem. Det liknas vid ett äktenskap. Ett äktenskap går inte att upplösa hur som helst. Enda vägen ut ur ett äktenskap, det är att dö, säger Paulus. Vi ska läsa här de första 6 verserna, Romarbrevet 7. Vet ni inte, bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan bara så länge hon lever. Den gifta kvinnan är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever, men om mannen dör är hon löst från lagen som band henne vid mannen. Om hon går till en annan medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och bryter inte sitt äktenskap om hon går till en annan. Så är det också med er, mina bröder. Ni har dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud. Så länge vi levde på människans villkor var det synder och lidelser som väcks av lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu har vi blivit fria från lagen sedan vi dött bort från det som höll oss bundna och kan kära på ett nytt sätt med vår ande och inte på det gamla efter bokstaven. Där har du bokstaven och stentavlorna igen. Och då säger Paulus så här, att själva frälsningens hemlighet i ditt och mitt liv, det handlar om att bli löst från tvånget att leva efter ideologier, för att istället leva tillsammans med en levande Gud. Och jag kan säga att jag en gång i mitt liv verkligen har sett detta drastiskt. Det var en ung man, 30-35 år någonting, som sökte hjälp för många, många år sedan. Och han hade hamnat i en svår kris och påbörjat en klassisk freudiansk psykoanalys. Ni vet, med potträning och Oidipuskomplex och alltihopa detta. Och så var det sig inte bättre än att när analytiken hade monterat ner honom i bitar, så avflyttade analytiken till annan ort och behandlingen avbröts. Så det var aldrig någon som skruvade ihop honom igen. Utan han levde nu totalt i psykoanalysens bizarra värld. Och han sa det, att det som plågar mig, det är att jag kan inte närma mig en medmänniska utan att omedelbart börja se på honom som termer av potträning och Oidipuskomplex och orala tendenser och vad det var mera. jag visste inte vad man skulle göra med honom. Jag hade ingen aning. Vi hade två rätt så långa och intressanta samtal, måste jag säga. Men jag sa till honom att jag förstår inte ett smack av det du pratar om. Och då sa han, nu när vi skiljs åt, sa han, så ska jag tala om för dig hur jag ser på dig, sa han. Och så beskrev han min potträning och vad det var. En i sanning intressant upplevelse. Han var fången i ett lärosystem. Och han kunde inte ta sig ur. Det här var naturligtvis ett ovanligt tydligt exempel. Men hur många kollektiva lärosystem och filosofier och ismer är vi alla drabbade av? Också vi som är kristna. Hur mycket är vi barn av vår tid? Hur mycket är vi påverkade av den filosofi som ju är så självklar? Ja, det vet vi inte riktigt. Vi kanske alla behöver bli lösta både från fromma lärosystem i den här äktenskapliga meningen. Att få dö bort från lagen för att leva för Gud. Så att inte vår tro är knuten till ett lärosystem utan till en levande Gud. Därför det är skillnaden mellan en levande tro och en död tro. Det är skillnaden mellan ett liv som yttrar sig i gärningar och ett som inte gör det. Och det handlar kanske inte så mycket om att vi strör appeller och uppmaningar och hetsande tillrop till varandra om att nu måste vi engagera oss i detta och nu måste vi göra det och detta är jätteviktigt och upp era slöfockar, utan att vi istället verkligen förstår skillnaden mellan att leva av ett lärosystem, om än ett fromt sådant, och att leva ihop med den levande Gud. Det är för det ena är kött och det andra är ande. Och så säger nu Paulus att det är bara genom att dö som man kan bli fri ifrån sina ismer. Ifrån livet ihop med alla dessa filosofier eller tankesystem eller teologiska system. Man kanske måste dö bort från liberalteologin. Man kanske måste dö bort ifrån många andra lärosystem för att kunna hitta den levande guden. En intressant tanke. Den ideologiska människan knuten till en ism eller möjligtvis en mänsklig ledare. Istället för den levande människan knuten till Gud. Vi går till Hebreerbrevets 6:e kapitel. De första tre verserna. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse och evigdom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare. Till grunderna hör omvändelsen från döda gärningar. Och det handlar alltså om att vända sig bort ifrån det ideologiska tillståndet till det andliga tillståndet. Vad är det med det ideologiska tillståndet som är så tjusigt? Varför är det en frestelse? Jo, då har man ju på något sätt makt över tillvaron. Man kan vinna en kontroll över tillvaron om man bara har, så att säga, en ideologi som ett redskap för att bedöma tillvaron och själv härska över den. Men står jag under en levande Gud, honom kan jag inte använda som ett redskap.
Jag kan använda teologin som ett redskap, men jag kan inte använda Gud som ett redskap. Och det är ju det som är syndafallets frestelse. Att vi ständigt gör om det som är en levande gudsrelation. Vi krymper ner det till en from filosofi. Ett fromt lärosystem som vi själva ska lära in och träna beteenden utifrån. Vare sig det är det ena fromma beteendet eller det andra fromma beteendet, ett karismatiskt beteende, ett missionsbeteende, ett vittnesbördsbeteende eller vad det är. Allt det här kommer för självtryck när, så att säga, vår tro är knuten till en levande Gud. Och vi har en levande tro som yttrar sig i levande gärningar. Men då måste man ha omvänt sig från de döda gärningarna. De som beror på att man bara har knutit sin handlingskraft, sin tro, till ett dött tankesystem. Och därmed också gör döda gärningar. Man kan tro att man är oberoende på det sätt. Man har ju ingen över sig, utan man har bara en ideologi i sin hand. Eller en filosofi. Och den frestelsen att försöka ha livet i sin hand, att försöka ha läget under egen kontroll, det är det vi måste dö bort ifrån. Därför att vi fungerar allihopa så här, att när vi tycker att nu har jag läget under min kontroll, åh vad trygga vi känner oss. Eller hur? När du tycker att nu har jag läget under kontroll, då slappnar du av, säger du, och tar en påtår och riktigt myser till, va? För nu har du läget under din kontroll. Det kan du ju aldrig ha. Det kan komma en meteorstin i huvudet på dig vilken sekund som helst. Du kan inte ha läget under kontroll. Det är bara dumheter. Antingen har Gud läget under kontroll eller också har ingen det. Men du kan aldrig ha det. Men se, det är det självbedrägeri som den ideologiska människan lever under. Jag har ett tankesystem nu och jag har ett kontrollsystem. Jag har mig själv under fullständig kontroll. Jag har tillvaron under kontroll. Jag har bakterierna under kontroll. Och jag har tjuvarna under kontroll. Och jag har allt möjligt under kontroll. Och då känner man sig ju nästan som Gud Fader själv. Och det är precis det ormen förespeglar, att du ska bli som Gud. Du kan själv ha din tillvaro under kontroll. Och därför blir alltid den ideologiska människan så speciellt obehaglig att ha att göra med, om någon liksom bryter det här kontrollmönstret. Rubba cirklarna för en riktig testuggare och han flyger på dig. Och det är det allra lustigaste är att se när man möter någon som har knutit hela sin handlingskraft i toleransens lärosystem. De är riktigt toleranta. Och så kommer du och rubbar lite grann på deras toleranta cirklar och de flyger på dig. Är du en sån där intolerant fundamentalist, heter det då? Ja, men det är ju du också. Ja, men du förstår, det är ett specialfall. Mot fundamentalister ska man vara intolerant. Åtminstone kristna fundamentalister. Muslimer ska man vara tolerant mot. Ursäkta att jag säger det, men det här är ju det som serveras i vår kultur idag. Och man hör inte hur ologiskt det är. Jag menar nu inte att vi ska bränna muslimer på bål eller någon. Men det går inte att knyta sitt liv till ett lärosystem. Inte ens till toleransens lärosystem. Det är för litet. Du kan aldrig få tillvaron att rymmas i ett lärosystem. Du kan bara få tillvaron att rymmas inom ramen för att du knyter din tro till en levande Gud. Den handlingskraft du då får, den är förenad med ödmjukhet. En ödmjukhet som kommer av Guds fruktan, eftersom du har knutit din handlingskraft till en som står över dig och alltid kommer att göra det. Men när du knyter din handlingskraft till något mindre, då förlorar du ödmjukheten. Och det är det som är problemet med den lagiska människan, med den ismiga människan. Och det är detta vi måste vända oss bort ifrån. Omvändelsen från döda gärningar. Andra Korinthierbrevet 5. Nu kom femman i alla fall. Ser ni? Den var med på ett hörn. 5 och 15 ska vi läsa. Förut var det 3, men nu blir det 5 i alla fall. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. När man blir ideologisk så kan man ha de mest skiftande och ädla motiv att hänga på sin dörr. Men djupast sett så blir man det för att kunna leva för sin egen skull. Jag har tillvaron i min hand. Jag har en ideologi som förklarar allt. Jag kan begripa allt och därmed kan jag också påverka allt. Och därmed är jag in control, som engelsmannen säger. Vi påminner oss det vi läste igår kväll hos kung David. Jag har blivit som ett avvant barn. Jag umgås inte längre med ting som är mig för stora eller för höga. Eller jobb. Jag yttrade mig om det jag inte begrep. Men nu ångrar jag det i säck och aska. Ja visst, dö bort från lagen för att leva för Gud och inte leva för sig själv. Romarbrevet 6 och 11. Ty det här handlar ju på något sätt om att få makt över moralen istället för att moralen har makt över mig. Jag kan välja vilken moral jag vill ha. Det finns ett helt smörgåsbord av moraler där jag kan plocka lite köttbullar här och lite korvar och sillbitar där och krydda med lite ananasskivor och göra en smaklig, för mig behaglig anrättning. Ja, men sån moral kan ju aldrig fungera. En moral måste ju vara absolut. Det måste ju vara någonting jag ställer mig under. Och inte ens att jag ställer mig under den som ett lärosystem, utan som en levande Gud. Som jag möter i Guds fruktan. Romarbrevet 6 och 11. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden. Singularis. Inte synderna. Inte ens summan av alla synderna. Ty när det talas om synden i singularis, så menas det en böjelse i ditt och mitt inre. En upprorskraft. Någonting som hela tiden vill motarbeta Guds överhöghet. Inte att vi gör våra misstag, som det heter, utan att det finns någonting som ständigt söker hitta på nya metoder för att sabotera Guds vilja och Guds överhöghet. Vi hoppar till 8:e kapitlet och första versen. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Gamla översättningen står det, så finns nu ingen fördömelse mer. Det grekiska ordet kan också översättas förbannelse. Och det tror jag på ett sätt är den bästa översättningen. Därför att när människan blev ideologisk så förbannade Gud tillvaron. Och det är den åtgärd från Guds sida som binder människan vid ideologierna tills dess att hon ber om hjälp. Och dör bort från ideologierna för att därmed bli löst. Men i Kristus finns nu ingen förbannelse mer. Han har tagit på sig lagens förbannelse, står det i Galaterbrevet 3. Och blev en förbannelse för oss, som det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi fortsätter att läsa.
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. I Paulus begreppsapparat så hittar vi den här treenigheten, synden, köttet och lagen. De tre hör ihop. Synden, köttet och lagen. Och Paulus talar om syndens och dödens lag. Det vill säga, det är Bibelns budskap bara som en död lära. När vi blir lagiska. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Som jag tycker gamla översättningen säger bättre. Till livets andes lag, det är Guds vilja, men icke i form av stentavlor utan i form av en levande påverkan genom en levande ande. Det är någonting helt annat att bli påverkad av en levande person än att bli påverkad av en död manik eller ett dött budskap. Jag väntar ännu på att något ljushuvud ska börja marknadsföra en terapidator. Tänk dig en dator där man sitter och knackar ner sitt livs historia och så kommer det på skärmen då och då små frågor, eller datorn kanske till och med talar. Ja, vad tycker du själv? Säger datorn då och då. Och den kanske är programmerad med artificiell intelligens av högsta kaliber, så att den kan ställa väldigt fiffiga frågor och komma med väldigt smarta påståenden. Det öppnar sig ju kolossala möjligheter allt eftersom branschen expanderar. Jag räknar med att denna maskin kommer snart.
Den finns redan.
Halleluja, den finns redan. Ja. Men det som är hemligheten i ett verkligt förvandlande samtal, det är den personliga relationen. Att tala med en levande människa och inte med en död maskin. Till den döda maskinen, ja, den kan inte göra mig levande. Den kan inte ge mig liv. Det kan bara en som är levande göra. Och på samma sätt är det med lagen. Om den så att säga bara är stentavlor och ingenting annat, den kan inte göra mig levande. Utan när jag fäster min kärlek vid stentavlorna, vid ett dött budskap, så dör jag själv. Därför att jag krymper som person när jag knyter mig själv till ett budskap som går att formulera i ord på papper. Livets andes lag är Guds vilja i levande form. Alltså i form av levande påverkan. Och det kan åstadkomma helt andra effekter. Även om anden inte säger något annat, något som strider mot det som står på stentavlorna, så är det en levande påverkan. Det gör mig levande. Och därmed förvandlar det mitt liv på ett helt annat sätt. Bokstaven dödar mig, men anden ger liv. Och det handlar alltså om att dö bort från lagen. Dö bort från alla ismer och schismer och vad det heter mera. Därför att när vi krymper tillvaron så att vi fäster vår tro och vår handlingskraft vid ett dött system, ett dött lärosystem, en död samhällsorganisation, vad det än kan vara, då kommer vi under syndafallets förbannelse. Gud förbannar skapelsen. Och det är först i Kristus som den förbannelsen löses ut.
då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, lyssna nu, dömde han synden i människan? Det här är svårt att förstå. Det knakar i hjärnkontoret på oss allihopa, på mig med. Men det Paulus säger, det är på något sätt att då tillintetgörs den kraft i dig och mig som gör att vi har en naturlig benägenhet för att hellre välja ett lärosystem än en levande Gud. Det för lärosystemet kan man alltid analysera på längden och tvären. Det kan man liksom ha i sin egen svarta lilla låda. Men Gud kan man aldrig låsa in. Honom kan man inte stänga in i tempel eller teologier eller handlingsplaner eller visioner eller något. Gud är alltid Gud. Han kan alltid dyka upp där jag minst väntar. Och på ett sätt vill vi inte ha det så. Utan vi vill ha en förutsägbar Gud. En Gud som man kan ha i sin hand. Och det blir alltid ett system av det. Det blir en lära och inte ett liv. Och en viktig bit av Jesu frälsning, det handlar alltså om en kraft som kan lösa oss så att vi kan bli som ett avvant barn i vår moders famn. Och vi kanske ska sluta med att läsa den 131:a psalmen idag med. Psalm 131. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt det är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt det är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn, ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Hoppas på Herren. Hoppas på Herren. Det kan man göra hur svag och eländig man än är. Hoppas på Herren. Inte på din teologi. Inte på din övertygelse. Inte på din kraft. Inte på dina nådegåvor. Inte på någonting annat än på Herren. Vad förtröstar vi på? Vem förtröstar vi på? Är det ett vad eller ett vem? Förtröstar vi på gåvorna eller på givaren? Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i Guds rike. Amen. Låt oss be. Herre, livet ihop med dig är inget formelspråk. Det är inte en tabell som vi kan lära in och sedan försöka leva upp till. Det har ingenting med tabellverk att göra. Även om vi är välkomna att memorera hela Bibeln, så handlar det inte om inlärning plus gärningar. Utan det handlar om att få lära känna dig och leva ihop med dig. Att vi får knyta vår tro och hämta vår handlingskraft från en levande Gud och inte från en död lära. Vi kanske har lite svårt att se skillnaden här. Och kanske tycker att ja, men det där är inte mitt problem. Sänd då din ande, Herre, och upplys oss på vilka punkter vi behöver bli lösta. För det tror jag vi gör. Jag också. Att genom lagen dö bort från lagen för att leva för Kristus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Den lag som är död och som dödar och som synden i mitt kött önskar sig. Herre, låt oss upptäcka den verkliga friheten i Kristus. Amen.